Hej och välkomna till avsnitt 211 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med min vapendragare
Kjell heter jag. Det här är kylavsnittet av podden.
Vi sitter i en väldigt nedkyld sakristia.
Ja, vissa kanske skulle tycka var skönt att inte behöva svettas. Jag känner mer som att det kommer in isbjörnar
och pingviner och attackera oss. Ja. Men man kan väl tänka sig att sakristier genom tiden har varit ganska kalla.
Det här är nog bara en liten västanfläkt jämfört med en del andra sakristier. Kan jag tänka mig, på den tiden man inte kunde värma upp kyrkor överhuvudtaget.
Jag tänker ju framförallt i det här fallet nu på vår kyrka som är under renovering från 1100-talet. Om vi tar 1226 så var det ju kanske inte just den 2 februari som nu sitter och spelar in.
Tredje februari.
Så himla varmt.
Jag tror inte att det var jättevarmt.
Nej. Satt man då i liksom Björnfäll på?
Det låter som att du tänker att jag var där. Men
lite så. Nej, det var det inte. Nej.
Men det är... Jag vet inte. Nej. Alltså överhuvudtaget, på den tiden när man hade svårare att värma upp stora hus, gick man med kläder på sig inomhus då? Jag menar ytterkläder inomhus, det undrar jag.
Eller hade man varma innerkläder?
Ja, just det.
Om man bytte från ytterbjörnrocken till
innervargrocken.
Kan det varit så?
Kanske var så. Ja, jag tänker på man ser såna här gamla, eller inte gamla, men man ser såna här dramatiseringar från 1700-talet eller 1600-talet. Ja. Det är ju sällan man ser någon sitta med vargskinspälsen eller björnskinspälsen inomhus.
Nej.
Om det inte är så här, gästabud och så här, skål och mjöd.
Jag tänker på, nu kommer en film till mig som heter Ronja Rövardotter. Ja, okay. Men den låg långt bort i huvudet, så jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag ser
Mattis och Lovis framför mig i den här stora gästerutsalen. De är ju inte tjockklädda. Nej. De är medeltidsklädda.
Och dumt med alla dessa stora salar. Som alltså så stora kvadrat. Mycket kvadrat. Det är svåruppvärmt.
Ja.
Och kyrkorna liksom. Hur svårt var inte det att värma? För att man hade väl inte direkt braskaminer då i vår gamla kyrka som
någonting måste ha funnits där som man värmde upp den med. Den såg ju inte ut som den gör nu.
Nej, det är visserligen, men själva kyrksalens höjd och så var väl.
Ja, jag har förstått det. De är ju svåra uppvärmda här, och nu kan man värma upp. Jag kommer ihåg, vi hade ju julvandringar förr om åren i en kyrka som inte var alls lika gammal som den här 1100-talskyrkan, utan en som invigdes 1930.
Mm.
Och där var det ju inte varmt, så kan man säga.
Nej.
Det var ju nog fruktansvärt kallt i denna kyrka. Speciellt i vissa rum.
Just det.
Så jag brukar stå och vänta på att göra entré i tornrummet. Där kunde jag stå och se röken bolma ur munnen när jag andades. Liksom.
Just det.
Så det var ju och den borde ju ändå, den var ju inte gammal alltså, jämfört med...
Kära lyssnare, ni sitter ju med så bred kompetens. Hur gjorde man för att värma upp kyrkorna?
Ni som var med, eller om ni kanske är pålästa på något vis i det här.
Det är faktiskt, nu vart jag väldigt nyfiken och vill gärna ha svar. Hur värmde man upp de här stora kyrkorna?
Och hade prästen björnskinspälsen på sig?
Ja.
Inte under gudstjänsten, det kan jag aldrig tänka mig. Men kanske i förberedelsen.
Men där har ni ju era stora don som värmer ändå.
Ja, om man har en kaftan på sig så tror jag nog att den blir rätt så varm.
Ja, den kanske man använder, eller den använder man,
den
i,
använder
större
man i större utsträckning då.
Förut, Detta tål att veta mer om. Hör gärna av er på vår Facebook-sida, En präst och mammut. Eller så går det bra att skriva på Instagram. @mammuten eller @kjelldellert. Fick med det också.
På
tal om våra lyssnare så har ju ett par stycken hört av sig efter förra veckans avsnitt.
Ja, det väckte lite intresse det här, som vi egentligen bara sprang över tungan som en inledning.
För sen har den... Jag har fått lite respons på att avsnittet var väldigt roligt. Jag tänkte så här, var det för trams? Men jag lyssnade på det här kvällen när jag lagade mat. Och var två partier som jag var tvungen att backa tre gånger och lyssna för det var så roligt. Men det brukar
det är inte ofta man gör.
Alltså, nej, för jag tänkte det här fick du till det så. Ja, det var kul.
Men vi kanske ska fylla in de lyssnare som inte har hört förra avsnittet.
Absolut.
Och vad handlade det om den här inledningen som vi nu tänker återknyta till lite hastigt
eller? Inledningen handlade om följande att du och andra teologer hade klurat på den eventuella problematiken med att två stycken kan hämta ut en hindersprövning, alltså via Skatteverket, och i sak så skulle de två kunna bli kidnappade och så går två andra och gifter sig med deras hindersprövning för att prästen i sak inte kollar legitimation.
Precis.
Och då blir ju de två som är då nu kidnappade väldigt dramatiskt.
Men de blir gifta fast
de blir gifta juridiskt. Liksom. Men de andra två som skal blir ju välsignade. Som blir ju välsignade liksom, i och med om den religiösa ritualen.
Ja, just det. Då skulle man kunna tänka, blir i så fall vigda i Guds ögon. Vilket jag inte tror, för jag tror inte Gud låter sig luras. Men i princip,
och de andra två i juridisk mening, och vad händer då? Jag hade ju aldrig tänkt den här tanken tidigare. Och
nej, det var ju något som kom på bara för att vi skojade om oss, att ingen som vet om det verkligen är vi som sitter här.
Precis.
Och då sa vi har inga, ni får lita på att det är vi eller något.
Ni kan känna igen vår röst. Så jag faktiskt förhört mig lite med andra präster under veckan och en som är betydligt nyare som präst sa att i dennes stift där den vigdes, som inte var detta Stockholm, alltså där vi sitter, där vart de uppmanade av stiftsjuristen under någon del av utbildningen när man träffar den att alltid kolla legitimation.
Okej. Det kanske är något som har tillkommit senare, säkert. För att man har börjat diskutera de här
för sakerna. Det här är då kanske 11-12 år emellan du och denne eller något sånt kanske ännu mer. Och så det kanske har hänt något där. Men gör man inte det så är det klart att
jag tror i alla fall man kan våga säga att det inte är ett allmänt bruk än,
sådär. Men i alla fall två stycken har hört av sig. Dels en jag har inte frågat om lov att, så jag behöver inte berätta vad den här personen heter. Som lyssnar, men personen är i alla fall jurist. Så vi kan säga tack juristen att du hörde av dig. Det har varit jag väldigt glad.
Ja, det var väldigt intressant. Och det ska vi få höra nu.
Ja. Tacka först för en trevlig podd. Det är en av veckans höjdpunkter. Det kan vi väl börja.
Det var ju roligt. Tack så mycket.
Men idag blev juristen i mig lite fundersam på avsnittet om det vid en vigsel skulle råka vara fel personer som har inställt sig och blir hopvigda. För en vigselförrättning ska vara giltig och därigenom ett äktenskap har konstitueras i rättslig mening. Måste nämligen båda makarna varit närvarande samtidigt. Vilket framgår av, det är roligt, paragraf 4 kapitel 2 äktenskapsbalken. Det betyder bland annat att genomförd vigselförrättning inte kan medföra att de personer som anges i det uppvisande hindersprövningsbeviset blir hopvigda.
Ja, alltså, lite kort avbrott där. Alltså, om de här personerna som har blivit kidnappade, de är inte vigda. För att de var inte närvarande, även om prästen trodde det.
Tack så, att du förtydligar. Det har ju inte varit plats. Inte ens det som faktiskt ställer sig kan sägas ha blivit lagligt hopvigda.
Och det trodde vi inte ens.
Nej. Även om en först därefter utförd hindersprövning skulle utfalla positivt. Regeringen kan i vissa fall godkänna en ogiltig vigsel, men det krävs synnerliga skäl, alltså mycket högt ställda krav. Det kan bli en rätt knepig situation även om man får hoppas att det är ovanligt. Om vigselförrättaren inte personligen känner blivande makarna så bör hen nog i alla lägen göra någon form av identitetskontroll. Det går säkert att komma på ett sätt att göra det som inte stör glädjen på den stora dagen. Och man behöver inte göra det på stora dagen. Man kan göra det samtalet innan. Men visst. Precis, kanske kan det göras under mer avslappnade form i samband med vigselsamtal. Juristen hade redan tänkt på det. Förresten kanske det finns rekommendationer om detta från Svenska kyrkan centralt. Och det har då inte jag hört sagt eller hittat på. Alltså inte hittat på utan hittat.
För om det fanns det så vore ju problemet ur världen så att säga. Om det fanns en uppmaning till oss alla att nu ska vi kolla ID-handlingar. Och någon sån rekommendation finns inte.
Nej.
Så vitt jag vet i alla fall, om inte det har hänt de senaste tiden. Men jag, så vitt jag vet så finns det ingen sån rekommendation. Men däremot så är det precis så där att man kan, det är ju inget som hindrar i sig att man kollar legitimation när man träffar de här. För man träffar ju alltid brudparet minst en gång. Jag träffar dem en gång. Mina kollegor, en del kollegor träffar dem flera gånger inför vigsel. Och då är det bara att man säger att ni måste ta med er legitimationen och hindersprövningen så att vi har allt det där klart. Och så gör de det och så visar man. Så det är ju helt möjligt.
Ja.
Tanken att med att inte alltid göra det är väl just att tänka att någonstans ska ni kunna komma, det vill säga till kyrkan, utan att bli ifrågasatta, utan vi litar på att det är ni som är här.
Ja, just det.
Det är ju den vackra tanken säga.
Men det är ju inget konstigt att visa legitimationen.
Inte alls.
För att personerna som kommer dit...
Sa du just legitimationen?
Ja, jag vet. Ja, jag tänkte att jag skulle glida förbi. Men
det gick inte. Det gick inte.
Det är bra. Legitimationerna.
Ja, det är bättre.
Det är bättre. Att överallt... Alltså, för dem är det inget konstigt, de som kommer dit. Att visa det när man har med sig sin hindersprövning och då identifiera sig med sitt ID. Det gör man ju i alla sådana sammanhang.
Ja, absolut.
Snarare att någon kan bli irriterad. Varför kan jag inte bara bank-ID?
Ja, just det, legitimationer håller jag inte på med. Kan vi kolla en bank-ID? Det är mer, tänker jag, men utifrån kyrkans sätt att vi ska inte avkräva folk på legitimation. Här ska de inte behöva så. Det är en sån tanke man kan ha. Men jag tror också det. Om någon frågade mig i ett sånt här liksom, officiellt sammanhang. Jag vill se din legitimation. Det är klart att jag visar den. Sen kan det alltid finnas folk som säger, aldrig i livet, du ska inte se min legitimation. Men de 99,9% skulle ju säga varsågod.
Du ska få läsa ett annat svar också som jag fått. Men jag bara, nu kommer jag på en sak här för att krångla till det ännu lite till.
Okay.
Vi tänker att, jag tror att du använder det som exempel, annars blir det det. Nu, Stina och Pelle kommer till dig med hindersprövning. Och nu har du liksom tänkt på det här, alltså du tittar deras legitimation.
Ja.
Bra, ni har samtalet. Det du inte vet, det är att Stina har en tvillingssyster, enäggstvilling, som heter Karin.
Ja.
Och de får liksom Stina i vägen. Och så är det Karin och Pelle som står där på dagen. Och du tänker att, du tänker ingenting, för att hon har ju varit och fixat hår och smink och så.
Ja, det är sällan man känner igen bruden när de kommer förbi
precis.
Samtalet.
Och så.
Ja, det är... Det här låter som en såpa.
Ja, men vi kan lämna det där. Jag ville bara få ur den ur min tanke.
Vi har ju en trogen lyssnare som också har skrivit vår spelat in vår signatur som heter Andreas Wikblad Boom och kallar sig Kyrkkanalen. Och han har skrivit till oss om det här, för det här var något som han gick igång på uppenbarligen. Det är ju värsta deckarupplägget att gifta sig med fel person. Säg att Anki jobbar på hemtjänsten och besöker en äldre ensam man, Torsten, med hyfsat kapital och ingen direkt arvinge att tala om. Anki behöver täcka skulder och fundera på hur hon ska komma över Torstens pengar. Hon beställer en hindersprövning. Den kommer hem till Torsten dagen efter när hon gör sitt pass hos honom. Hon skriver under pappren och skickar in honom till Skatteverket. Pappren kommer tillbaka, godkända och klara. Eftersom att Anki är den som sköter om Torsten och då hämtar in hans post så får hon smidigt tag i pappren. Det här är i maj. I januari och 14 februari så har en av Sveriges populäraste vigningskyrkor drop-in-vigsel. Anki får hjälp av sin far, han följer med och spelar Torsten. Allt går fint. Nu är Torstens pengar tillgängliga för Anki. Hon plockar ut pengarna under ett par år och när Torsten dör, ska det stå. När Torsten dör ärver hon hans hus och säljer det. Skulle saken utredas så är bevisen få. Av hänsyn till GDPR så har inte församlingen några bilder och prästen som förrättade maratonvigslar ett par år innan kan inget säkert säga.
Ja, det är bra.
Alltså det här är ju bra. Det här är bra.
Det är bra.
Och
du
som
har
intrig, alltså.
skrivandets gåva, du borde skriva
en roman.
Ja, eller det här finns någonting. Stort tack. Båda våra lyssnare som har hört av sig med både fakta och
fiktion. Här förutsätter man att Torsten är demenssjuk. Eller
precis.
Så måste det ju vara. Och det är ett tänkbart scenario. Så att säga. För man, som präst så ska man ju... Alltså man kan ju säga nej till en vigsel om man tycker att någon av parterna är inte vid sina sinnen.
Så det,
man har ju den möjligheten. Mm. Jag vet inte hur många som någonsin har utnyttjat den. Men man har ju den möjligheten. Och eftersom det inte är Torsten som är med utan pappan som förmodligen är pigg. Ja. Så köper man att det här är Torsten. Liksom. Ja.
Ja. Spännande och just snyggt att använda det där kring när det kan vara sån drop-in vigsel
eller
på kyrkan, för då kan det verkligen gå på löpande band. Jag tänker där hjälp mig, vad den heter, har ju varit ibland på Skansen.
Ja, Seglora kyrka.
Tack.
Eller Seglora säger en del, jag är osäker på hur det egentligen uttalas.
Ja,
den kyrkan där.
Den kyrkan där. Och där kan det ju vara en väldigt lång kö. Och
ja, just och då finns liksom... inte en hatt, vad säger man, sportmössa.
Ja,
Det finns inte en hatt för prästen att 2 år senare komma ihåg de
här
paren. Alltså det är så här, nej det ska man kanske inte säga, men det är ju så här att om någon kom nu till mig och pratade om en vigsel som jag hade haft i en av våra kyrkor för 2 år sedan, så ja, det är möjligt att jag skulle komma ihåg dem, men det är inte alls säkert. Nej. För att det är ju det är en vanlig dag på jobbet så att säga. Sen är det vissa gånger det händer särskilda saker eller man får någon särskild kontakt eller så. Men ofta så är det ju så att det här är en vanlig dag på jobbet, jag gör det jag brukar. Och jag skulle inte heller vara 100% säker om de frågade ett par år efteråt, har du vikt de här personerna? Det skulle jag inte kunna svara på.
Nej, det finns någonting här, det ska vi klura vidare på. Kanske blir det en roman.
Ja,
ja, det vore spännande.
Drama i poddform, vad vet jag.
Radioteatern.
Ja, just det, radioteatern ger den svekfulla hemtjänstpersonalen.
Ja, titta, du har ju titeln klar också.
Ja,
hur har du haft det sen vi sågs?
Jag har haft det bra. Vi hade filmvisning i den kyrkan nu jobbar. Vi hade i den förra kyrkan.
Ja.
Nu har vi fört över konceptet till den nya kyrkan eller församlingssalen där. Och det var inte lika många som kom, men det var några stycken som kom och tittade på en svensk film som hette Barabbas från 1953. Och åt lite godis och lite så här kaffe och bullar, eller på så här kaffe och smörgås och sådär. Han hade en trevlig stund tillsammans. Så det var fint. Nästa gång ska vi visa en annan film som är längre. Och, ja. Så hoppas att det kommer ännu fler då. Så att, nej, det var roligt.
Just
så,
det. Annars har det varit bra också.
Annars har det varit bra. Annars har det varit bra.
Ja, det också.
Det också.
Hörru du, jag mötte en gammal vän av en slump. Jag var i Uppsala häromdagen, som är en stad i Sverige.
Det finns även andra städer i Sverige som man kan vara i. Karlstad är en stad också i Sverige.
Jag skulle åka och hämta min son. Så jag stod liksom och du vet, tittade efter bilen där han kommer. Och så träffade jag på mig den här gamla vännen. Vi läste ihop. Han är diakon idag i Uppsala. Sådär. Och vi har inte sett så länge. Bara prata kort som det blir då, ett par korta minuter. Och så sa han jag såg att du var på semester. Vad härliga bilder, så här. Så skönt ut. Och sen så här, så säger han de här orden. Alltså helt utan värdering. Utan som en genuin fråga. Men hur gjorde du med flygskammen? För det hade kunnat vara, men alltså, har du ingen flygskam?
Ja,
det var ingen sån, ingen ton. Jag har liksom ändå, vi har delat korridor i flera år. Jag kan hans tonläge. Hur gjorde du med flygskammen?
Och det var, skulle de inte ha ställt den frågan för 2 år sedan,
nej,
eller 3.
Nej, eller något sånt. Och det var ingen ironi. Och jag jag svarade, men du också tänkte att det här var liksom på språng. Så jag var svarade någon så här, ibland måste man ju bara åka. Jag vet inte, någonting sådär. Och så pratade lite till och säger då. Men det dröjde sig kvar, den frågan, eftersom den var... Ingen värdering, utan så genuin fråga. Hur gjorde du med flygskammen?
Ja.
Och det... det var spännande.
För det här är
den dröjde sig kvar hos mig.
På riktigt och börjar liksom få fäste.
Ja,
du pratar om att ska vi åka utomlands och så här. Sen, det är ju inte så ofta det blir av i vår del. Men det har ju hänt några gånger. Men nu när man funderar på det så finns det med i tankarna. Så här, men flyga, ska vi verkligen flyga? Så här, och dit vi eventuellt vill åka så kan man bara flyga. Så,
låter som det är någon form av ö.
Ja, men typ. Och då, det går kanske på något annat vis också. Men det man gör dit är flyger. Liksom.
Självklart.
Och då säger ska man flyga? Kan vi lägga upp bilder sen? Och att vi har flugit. Så att, för det är ju alltid en grej man tar med i beräkningen, det här med att vi ska kunna lägga upp bilder också.
Det
ingår ju i konceptet liksom. Och det är samma där, det är ingen liksom ironi eller något i det här, utan nej, är det verkligen, alltså ska vi verkligen, för jag börjar på allvar fundera på såna här saker, och det skulle ju absolut inte ha hänt för några år sedan. Så att det,
nej,
det
är och, det, och bara det och två, om två så tröga farbröder som vi, ja, som, ja, som så, på det sättet liksom, ja, ändå tänker mycket uppenbarligen del på det, så händer det ju någonting. Alltså, ja, det är även liksom det, ja, precis, rotat sig i våra träskallar.
Ja, just det. Ja. För det, ja, det här,
men frågan har jag aldrig fått innan, så att nej, så, nej, det var ja, den dröjde sig kvar.
Ja, men ja, precis. Men hur tror du att alla, nej, inte alla, är det här någonting som väldigt många känner nu?
Eller jag tror det. Ja. Jag tror det. Framförallt de som är kanske yngre och lite mer med. Ja, alltså, men jag, ja, tror att alla bör nog tänka på det. Och man kan ju hoppas, för att nu minns jag inte siffrorna, men jag kan tipsa om ett litet program som går på SVT, ligger vi på Play, som heter typ Hälsningar kanske från 2050.
Ja, just det. Någonting sånt där. Och Lotta
Lundgren heter, ja, och de gör fyra program där ett handlar om hur bor vi 2050. Och första som handlade om hur reser vi 2050. Mm-hmm. Och då menar de på att 2050 så kommer vi, alltså det kommer vara en lyx att flyga. Mm-hmm. Och att det kommer vi liksom inte ägna oss åt. Och den stora delen, det fattar man ju, det är ju inte turismflygningar, nöjesflygningar kan man säga. Ja, utan det är ju affärs, liksom arbetsrelaterat.
Just det.
Och det kan man ju tänka redan idag måste ju kunna minska något otroligt. Jag har säkert redan gjort det.
Mm, mm.
Det går lika bra att ha ett möte via vet du, FaceTime, ja, eller Skype eller någonting. Ja, ja. Det finns massa bra sådana lösningar, så att åka för att ha ett möte på andra sidan jorden i ett par timmar och sen flyga hem.
Det verkar, ja, ju, ja, precis,
så där kommer ju säkert hända en hel del.
Samtidigt så är det svårt att föreställa sig att, jag menar, just det här med semesterflygning, är det, ja, kanske inte så att semesterflygningen är det som är värst, men det är fortfarande så att det är, ja,
ja,
att tänka sig att från 60-talet eller någonting har man började man någonstans där, började man flyga till Mallorca eller, ja, något så här. Att det plötsligt skulle vara så här, nej, det kan vi inte göra längre, vi flyger inte längre.
Nej, liksom. Nej.
Att det skulle vara helt raderat. Just nu är det svårt att föreställa sig att det ens skulle kunna bli verklighet.
Ja, men precis, för nu är världen mindre än någonsin.
Det bygger ju på att
det är så lätt, du kan vara på andra sidan jorden imorgon. Liksom.
Ja, just det.
Men de menade på, de intervjuade olika forskare och kunniga och sådär. Och visst, det blir ju lite, alltså, ingen kan ju exakt veta hur det ser ut om 30 år, såklart. Men kunniga folk på området i alla fall. Men de menar ju på att det kommer vara en lyxvara. Det kommer vara så dyrt så att man kommer inte ha råd. Man kommer få tänka semester på ett annat sätt. Och sen kommer ju såklart alla mer miljövänliga färdmedel var mer utbyggt som tåg och sånt där. Men ja, det var en intressant fråga att få. Det var, ja, där vi var.
Det förstår jag.
Och jag kan rekommendera den där serien i fyra delar. Tänkvärd faktiskt. Och intressant. Avslutningsvis på det. De provade sig. Ja, men vad gör vi semester då? Och då gjorde de en semester till till där typ Solna, Järfälla och en tredje kommun möts.
Mm-hmm.
Istället för att åka till en typ, vad heter det där uppe,
Treriksröket
och någon annan refererar de till, vill jag minnas.
Mm-hmm.
Där tre platser möts, en häftigare plats som möts de här, ja, Järfälla, Sol, det var en liten stengrej. Nu står vi här. Ja, och satt de där och fika, tänkte, men så tyckte de själva, det här känns ju inte likadant som att åka till Thailand eller till
någonting. Nej, just det.
Men
det är väl det handlar om ju. Alltså, det är svårt upplevelse. Att tänka sig att jordklotet plötsligt skulle bli större igen, så att säga. Att vi kan inte längre besöka Kina.
Nej.
Eller vad det nu är.
Ja.
För att vi flyger inte längre och ja, sådär. Men som sagt, ja, ingen vet hur det ser ut, men att flygskammen är en realitet, så att säga. Så, det, så är det ju.
Ja.
Och det är inte fel. Alltså,
hur gjorde du med flygskammen? Det dröjer sig kvar. Hörru du, då har vi avklarat de delarna. Det har ju kommit en ett brev.
Ja, ett, alltså, man, när man, så här, vi skriver ju sällan brev till varandra länge. Det skulle man kunna påstå. Alltså, jag menar i form av sitta och handskriva brev eller ens på dator kanske och skicka på i pappersform, lägga på i kuvert, lägga, sätta frimärken på och lägga på brevlådan. Det händer ju inte så ofta. När, om det är någon enskild gång händer så är det kanske en sida eller något, inte vet jag. Men nu har det kommit ett jättebrev.
Ja.
Och det är från Sveriges biskopar. Som biskopsbrev.
Biskopsbrev.
Ja, det kallas ju så. Det är en bok helt enkelt. Ja. Det var det 100 sidor.
100 sidor ungefär.
Ja. Nu ska vi säga att det är en liten bok. Ja. Alltså den är till formatet ganska liten. Så att det är inte 100 A4 eller något sånt där. Men det är fortfarande många.
Ja, det är ett långt brev.
Det är ett väldigt långt brev för att
få
brev.
Det är lite missvisande. Men det är så det heter.
Det heter så, ja.
Och biskoparna gör detta ibland.
Ja, senaste gången tror jag att det kan ha varit klimatet det handlade om. De har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. De har skrivit om dopet, de har skrivit om begravning. Jag kommer inte ihåg exakt vilket som var senast. Men rimligen var det klimatet. Men det kan vara fel.
Ja.
Men det här, nu har de skrivit om, nattvarden.
Ja.
Och det är ju så att Sveriges biskopar tillsammans har arbetat fram det här. De har haft samtal och arbetat fram en text. Som man skickar ut till den som så önskar. Men det är alltså till präster och församlingar står det. Det står så här. Fira nattvard heter den.
Mm.
Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar.
Mm.
Så att det är ju till kyrkan så att säga.
Och vi kommer göra så att när du lyssnar på det avsnittet. Så om du liksom scrollar upp lite. Då ser du avsnittsbeskrivning. Där skriver vi bland annat. Där kommer vi lägga länken till den här.
Vi kan ju försöka komma ihåg att lägga den på Facebook också. Ja, för säkerhets skull.
Precis. Mm. Och lägga länken i avsnittsbeskrivning. Så kan du läsa. För det var, vi har tagit oss igenom det här. Och det är ju väldigt intressant. Men det är väldigt svårt också. Jag tycker det känns svårt att podda om det. För att det är så himla mastigt.
Sen
i alla kyrkliga ting. Så kan man tänka sig så här. Varför måste allt vara så? Varför alla dessa ord? Ja, är det verkligen nödvändigt? Men det kanske är. Jag vill börja med brevet som vad det ska vara till för. För att det här är en biskoparnas syn på nattvard. Biskoparna är våra högsta
talda.
Ja, också. Men högsta ämbetena vi har. Och deras, det finns en biskop per stift och så finns det ärkebiskopen.
Just det. För ett stift finns det två biskopar.
Ja, som är för hela landet liksom.
Just det.
Bara så vet rätt ut det. Och skulle då en koncern-VD skicka ut tillsammans med de högsta cheferna ett brev till sina anställda kring någonting, så skulle ju inte det vara läs det här och känn in vad du vill använda, utan detta är det som gäller.
Om Coops VD skriver till om kötthantering till exempel, i kötthantering gör vi så här, vi tar ut det ur frysen.
Man har tagit in experter.
Man har tagit in experter, rätt ut det här.
Ja.
Det bästa för bakteriemotverkan är att vi tar ut det här si och så, och sen så hanterar vi så här, bara en person får hantera, så. Och då, så här är det. Och sen kanske du också kan tänka sig att det kommer kontroller, att man sköter det här.
Just det.
Och den som inte sköter det kanske råkar illa ut på något sätt. Liksom. Den butik som inte sköter det här kanske får, inte vet jag. De råkar ut
på något sätt,
någon sorts bestraffning.
Men i vårt fall så är det ju inte så.
Så är det inte.
Nej. Utan du kan tycka och tänka vad du vill om detta.
Inte riktigt sant. Men vi spetsar till det lite så.
Men blir det inte lite problematiskt? Alltså, det är ju en av kyrkans problematiker. Det är ett väldigt tydligt dokument. Det är väldigt bra texter. Och förklarar nattvarden både historiskt och teologiskt och sådär. Ja, jag vet inte, det blir ändå
Det är ju inget det är ju inget tvingande dokument. Det är som det är med Svenska kyrkan, att egentligen så är det att formellt så har ju biskopen högre rang än kyrkoherden. Det här har vi varit inne på förut. Formellt så är det så. Men jag behöver ju bry mig mer om vad kyrkoherden säger än vad biskopen säger.
Ja.
Alltså i varje arbete.
Precis, för varje kyrka i sin egen organisation. Ja. Eller varje församling ska jag säga.
Och skulle kyrkoherden säga, biskopen kan säga så här, jag tycker inte att vi ska ha brudöverlämning till exempel, att pappan leder in bruden. Mm. Det har biskoparna sagt. Mm. Så. Jag tycker vi ska inte ha det. Sen gör varje präst som den har lust.
Ja.
Skulle det vara så att kyrkoherden säger det, ja det kanske fortfarande skulle vara vissa präster som gjorde som de ville, men där är det väldigt tydligt, det är min högsta chef så att säga, som säger till mig, du får inte tillåta det här. Det är väldigt svårt för mig att kunna ändå smita undan och säga att ja, det gör jag i alla fall, oavsett vad min chef tycker.
Ja.
För hur den är så
har för sådana saker sker, liksom. Och det har vi haft upp i podden hur många gånger som helst. Mm. Folk som väl så här, men du går sin egen väg och så tar det ju väldigt, 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 väldigt lång tid och väldigt mycket innan det blir någon konsekvens. Liksom.
Ja, just det. Ja. Just det. Om man till exempel vill, som vi har pratat om förut också, avkraga som det brukar enkelt kallas. En präst får inte vara präst längre. Man liksom symboliskt tar av honom eller henne kragen.
Ja.
Det ska ju otroligt mycket till innan detta händer. Ja. I vissa sammanhang. Ja. Ibland tycker man att det har gått nästan för fort. Men ibland så väldigt, kan det ta väldigt långt. Och personer har gjort vissa saker som man tycker det här är inte, alltså, den här kan inte fortsätta. Och ändå så har man inte gjort det.
Ja.
Och det är svårt med det här, den här rangordningen. Eller vad man ska kalla det. Befälsordningen kanske. Mm. I kyrkan.
Ja.
För att vi är på väldigt mycket gott så är prästerna väldigt fria.
Ja.
Och det är som mest gott, men det finns,
och det gör att kyrkorna kan se väldigt olika ut, alltså i den goda bemärkelsen, och att folk kan hitta till sitt andliga hem liksom, för att alla ser inte exakt likadan ut och så vidare, det är det goda, men det blir någonting för att knyta an lite till förra veckans avsnitt, så vill jag bara läsa rubrikerna. För att sätta liksom att om fördomar.
Jaha,
Jag läser rubrikerna. Det så står det ju inte vad heter det, kapitel 1, 2, 3, 4 i vanliga siffror, utan man har ju såklart använt romerska
siffror,
bara där. Och då 1. När vi delar det bröd som han oss ger. 2. Då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör. Kapitel 3. All din nåd du ger oss. Okej, sen nästa, vad vill jag heta? För det är väldigt tydligt. Här är det döptas hem. Sen kapitel 5. Du är vårt hjärtas fred. 6. Som spridda sädeskorn. Alltså det är väldigt kyrkiskt.
Ja, alltså den som kan sin psalmbok vet att det här är psalmrader allihop.
Ja,
precis.
Och här, du djup som ryms i Guds barmhärtighet. Ja, och det här dokumentet som du inledde med är ju för präster och församling. Alltså, det här får ju vara nördigt.
Ja, just liksom. Precis. Det här är ju inte till för, alltså det, naturligtvis är det för församlingar. Det kan ju vara ett stort begrepp.
Ja.
Det kan ju innebära även kyrkobesökarna som också då, men det är ju inte på gemene man på stan som förväntas läsa den här boken, tänker jag mig.
Nej.
Eller
nej.
Brevet. Det är inte så att man ska kunna... För då är det alldeles för nördigt, så att säga.
Men man bara tänker liksom i en annan kontext om den här bygghandeln som vi nämnde sist. Om de i sin liksom skulle... I brevet från ledningen där. Liksom,
ja, då
så här,
skulle det ju vara. Ja.
2-tumsskruv... Till dig utgivet. Nej, jag vet inte nu. Jag hittar...
Ja, just det. Eller kardanaxel böjd för dig. Eller,
så alltså, vi är lite dåliga på sånt här.
Fruktansvärt. Ja. Det här var ju värre fördomsfullt än förra veckan.
Yes. Vad vill du börja?
Var vill jag börja? Vi kanske ska ägna en liten stund åt de frågor och svar som finns på slutet.
Ja.
Det kanske är en... För som du säger, det här är så mastigt att... det är nästan är svårt att det är svårt att göra det rättvisa i den här formen.
Ja.
Men det är bara som jag har strukit över det så här, strukit under vad man säger vissa grejer. Nattvardsmåltiden ger oss en försmak av den himmelska verklighet där fred och rättvisa råder. Detta löfte ger oss hopp och handlingskraft. Det här är ju också på samma sätt som vi just sa. Det här är ju det här kan man förstå om man arbetar här eller man är väldigt flitig kyrkobesökare. Och vi får ju anse att brevet är riktat till oss.
Absolut,
så det är inget fel i sig. Men det här är ju nattvardsmåltiden. Ger oss en försmak av den himmelska verkligheten, fred och rättvisa råder. Jag tänker att den konfirmanden som går fram till nattvarden kanske inte ser det i första hand som en försmak av den himmelska verkligheten, fred och rättvisa råder. Utan det är mer lite fnisstillfälle när man ska äta det här brödet och doppa det i, och man får prova på att dricka vin dessutom. Detta löfte ger oss hopp och handlingskraft. Jag säger inte att det är fel, jag säger bara att det är det man reagerar eller noterar det.
Jag tycker att texterna är väldigt, när jag skulle ta mig an detta tänkte jag, det här kommer jag inte tycka är så rolig läsning. Men där hade jag fel.
Mm.
Det var oerhört intressant och välskrivet och faktiskt på ett sätt som man fattar. Så det, verkligen tänk till. Det finns en del, du ska alldeles strax få fortsätta, men som handlar om sakrament, alltså vad det betyder. Det är ju en...
Precis det jag har slagit upp här nu.
Kör på det så får jag fylla på.
Ja, just det, precis. Ja. För det här är, som sagt, det här, jag tycker också det här är en bra bok. Alltså jag tycker en bra bok, så det är lite spännande. Man får vänta på upplösning. Nej, men jag tycker att den är bra. Jag tycker om texterna så. Äktenskapet, det här handlar om sakrament, som sagt. Sakrament är heliga handlingar som åstadkommer vad de lovar, står det. Handlingens helighet kommer av att vi tror att det är Gud som verkar genom den. Ett sakrament förmedlar nåd. I ett sakrament förenas något materiellt, vatten, bröd eller vin, med Guds ord. Och när det tas emot sker något verkligt. Och det här tror vi på.
Mm.
Orden som sägs har en performativ funktion, det vill säga att det sker något i samma stund som orden sägs. När Gud i skapelseberättelsen säger ljus blir till, så skapas ljuset. När orden jag älskar dig sägs till en älskad människa sker kärleken. Det här kan jag köpa. Alltså, om jag säger till någon jag älskar dig, då föds ju på ett vis, eller väldigt tydligt, kärleken i det ögonblicket. Den finns tidigare, men den föds därför att man säger det här. Går man omkring runt varandra utan att någonsin säga det här, så då blir kärleken lite på lite sparlåga. Så här. Men om man säger jag älskar dig, så föds kärlek liksom. Och sen så kommer det då, när instiftelseorden uttas, det vill säga den här som man läser då i nattvardsritualet, eller ordningen, den dagen, den natten Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, ja. När instiftelseorden uttalas är det en verklighet att Kristus är där.
Mm.
Jag tycker, för oss, men jag tycker inte man kan säga det på samma sätt som kärlek uppstår när vi säger jag älskar dig. Vi kan inte säga att Kristus är där därför att vi säger det. För det är det ju för oss. Men det är ju inte så för konfirmanden. Eller kan det vara såklart. Men jag menar, det är inte självklart så för konfirmanden. Det är inte självklart så för det sorgehuset som är där.
Nej.
Kanske är där i mässan. Kanske går fram till nattvarden. Men framförallt är där för att höra sin avlidna släktings namn läsas upp i tacksägelserna då. Så att jag tycker inte att de här orden är riktigt jämförbara för andra än oss, så att säga. Men återigen, brevet är ju riktat till oss, så egentligen är det ingen kritik egentligen. Nej. Det är bara en reflektion jag gör när jag läser, att jag tycker inte att det riktigt är samma sak. Vad var det du hade funderat?
Nej, jag är lite samma sak. Ja. Det är roligt att vi har ett långt brev, så vi slagit ner på samma sak, eller tänkt på samma sak. Men jag tänkte, de förklarar lite skillnaden mellan tecken, symbol och sakrament.
Precis, som jag tycker innan,
som jag tycker faktiskt var väldigt, väldigt intressant.
Mm.
Att precis som du sa, att sakramenten är något då som Jesus har gjort.
Mm.
Alltså det är en handling, och det kan vi göra igen. Så. Och sen förklarar de då skillnaden till exempel till en symbol. Där i exemplet här då, om två stycken som ingått äktenskap, så är ringen en väldigt tydlig symbol.
Just det.
Du kan se ringen. Och du kan känna den och påminnas med så.
Mm.
Och så det är de har gjort en gradering här, hur ska vi använda ordet heligt, kanske jag hittar, eller hur starkt det är då, så är tecken 1, symbol 2, sakrament 3, på liksom det tre är starkast så. Ja, jag tycker att det var en bra förklaring för min del. Det jag får här när jag läser medan du bläddrar, när jag läser, att jag får ju påminnas igen hur faktiskt viktigt nattvarden är.
Ja, just
alltså
det.
För ofta kan man ju gå, eller jag går lite slentrianmässigt till nattvarden. Alltså ibland känner man verkligen, oj, nu idag känner jag att jag behöver det.
Ja.
Och men oftast kanske jag går just för att det är en måltid som har firats i alla tider. Och just i detta nu är det jättemånga som gör det. Alltså så är vi fast en många, en enda kropp.
Ja. Och den tredje graderingen på skalan är, jag är i kyrkan idag och nu firar de nattvard, det är klart att jag går fram också.
Ja.
Så det kan ju vara faktiskt
precis.
Med vad
ja,
det är.
Absolut, absolut. Men jag får, då känns så här, ja just det är faktiskt på riktigt riktigt.
Och det
riktigt.
Här är ju en grej som jag har strukit under.
Ja.
också. All din nåd du ger oss. Evangelisk Luthers nattvardssyn, och det står om Martin Luther ser nattvarden som ett livsmedel i djupaste mening.
Mm.
Och då säger han också, han betonar att den som vill vara en lärjunge ska gå till nattvarden ofta. Eftersom vi så länge vi lever alltid kommer att vara syndare. För livet i världen behöver vi gång på gång allt det som nattvarden ger. Och det här är ju samma tanke. Alltså det är enligt Luther då en viktig del.
Ja.
Och tidigare då har vi pratat om att tidigare, jag vet inte, man Nej. Säger alltid förr så var det så här, jag vet inte exakt när.
Nej, detta förr var.
Men när det här förr var, men att då gick man ju inte ofta till nattvarden. Det var kanske nattvarden ett par gånger om året eller något sånt. För att, och det var väl det när man sen satt igång så vill man, och fira ofta. För vi har ju, i vår församling firar vi nattvarden varje vecka i någon av kyrkorna och i en av dem i princip varje vecka. Kanske i alla varje vecka, jag vet inte. Men hur som helst. På flera ställen i vår församling firar man nattvard en gång i veckan, minst. Mm. Och då kunde, när det börjar bli så är det en del som tycker att nu du förstör heligheten.
Ja,
helheten, för att det sker så ofta. Tidigare var det någonting som man skulle förbereda sig för, att det verkligen var en stor sak som hände. Men enligt Luther då i det här så är ju det bra att fira nattvard ofta. Det händer ju ibland när man är präst eller också så är kanske i något annat kyrkligt sammanhang att det händer att man firar nattvard två gånger under en och samma dag.
Absolut.
Till och med. För att man kanske leder en mässa och sen går man i en annan. Eller hur det nu kan vara.
Eller tre gånger när vi har konfirmation.
Till och med det,
som vi har nu.
Då, precis, där firar man nattvard, eller vi nattvard.
Tre gånger.
Samma dag.
Ja, ja.
Och det hör ju inte till vanligheten annars. Nej. Men det händer ju. Alltså.
Men i snitt så lär ju du fira nattvard en gång i veckan ungefär.
Ungefär.
Sett till ett år så blir det säkert det.
Ja.
Jag gör också det, för i alla fall går jag en veckomässa en gång i veckan. Men jag läser, kan bli lite så här då. Vi kanske gör det lite för ofta. Alltså, nu är det ju inte bara för inte för min skull endast. Utan det, hade det inte varit varje vecka, så de som inte kommer lika ofta, så
lättare att missa då.
Ja, något åt det hållet. Men jag kanske då ibland ska välja att inte gå fram till nattvarden. Men det känns också konstigt.
Det känns också konstigt.
Framförallt om jag sitter i, ursäkta jag avbröt, men om jag sitter i kyrkan där jag tjänstgör.
Ja, precis.
Och framförallt om jag sitter i kyrkan, inte bara i församling utan just i den kyrkan.
Ja, just det.
Ska då chefen i mitt fall väljer inte gå fram
eller
i gemenskapen.
Eller prästen i mitt fall. Lika konstigt.
Ja, lika konstigt.
Varför? Prästen sitter och går inte fram till nattvarden.
Vad har han gjort?
Vad har den stackaren gjort som sitter och som leder nattvarden? Ja. Eftersom prästen inte vill ta emot av honom eller henne.
Ja. Så där är det de mellanmänskliga, det vi lägger in där som påverkar. Nu går jag till nattvarden för jag gör det.
Jag vill ju gå till nattvarden, men jag skulle inte.
Det skulle
jag
inte kännas.
Kunna
nej,
nästan
nej.
Låta bli nej. I en sån här sammanhang. Det är klart att jag går fram så att säga, för att på något sätt visa att jag tar del av det här.
Men jag rör mig ju ibland, det kommer också del sen på senare, men vi kanske kommer tillbaka till det, kanske inte, om det ekumeniska, hur man ska tänka och sådär, om det ekumeniska sammanhang. Men jag är ju ibland går i nattvard i ett annat samfund.
Mm.
Och där kan jag känna att där betyder det mer. Missförstå mig rätt, för där är det så, det kanske fortfarande bara är ett par gånger per år.
Mm.
Och det blir en laddning på ett sätt. Det är ingen som säger något annorlunda. Visserligen är det lite andra ord.
Mm.
Och där kanske jag upplever i svensk kyrkan. För där är det ju otroligt fyrkantigt. För där är det ju samma.
Det är samma varje gång. Så. Ja.
Men jag har hört lite olika varianter. Och det kanske då jag skapar en bild att oj, nu vart det mer speciellt. Jag vet inte. Mm. Men jag får ofta en känsla. Nu har det laddats för det här på ett annat sätt än vad jag får när en vanlig mässa hos oss, så att säga.
Ja,
så jag har ibland känt det här känns viktigare för på något, jag vet inte.
Jag tror jag kan inte förstå hur du menar.
Ja,
i alla
fall. Det blev lite svammel, men jag tror att det framgick. Ja, fortsätt du.
Jag ska ta någon grej så kanske vi hinner ta någon fråga.
Ja.
Vi kommer till nattvarden i tillitsfull förväntan och med en hunger efter liv.
Ja,
ja så kan det väl vara. Men det är också ingen självklarhet att vi kommer i tillitsfull förväntan. Förhoppningsvis har vi en hunger efter liv, men kanske att återigen, vi som är mer... Den som är mer insatt, så att säga. Jag kan ju ta in den här dimensionen. Men jag tänker att nattvarden kan ju vara... Något speciellt även för den som går i kyrkan första gången.
Mm.
Eller har gått några gånger men inte är en flitig kyrkobesökare. Och den känner kanske inte att det här, man går fram i en tillitsfull förväntan och en hunger efter liv när man går fram till nattvarden. Man går fram till, det här ska jag prova. Mm. Och det är ju lika, den är lika viktig för den personen kan jag tänka. Alltså kanske, ja, alltså, Gud blir lika glad när den personen går fram, så att säga. Om vi säger på det sättet.
Men det finns ju i hela det här brevet. Så alltså det är ett sakrament, en helig handling. Men såklart, det är ju vi människor som har lagt in saker i det. På följande sätt. Att fram till 79, va? Så skulle man vara konfirmerad.
För jag kommer inte ihåg året.
Men ja, men jag tyckte då. Jag läste det och då var det kyrkomötet. Vi säger att det var där någonstans. Ja. Det är ganska nyss
i kyrklig sammanhang. Ja, absolut.
Ja. Och sen 2005 har man då på kyrkomötet tagit upp att hur gör vi med de odöpta? Och så. För det kollar vi ju inte.
Nej, just det.
Och ibland kan det låta som så viktiga frågor. Missförstå mig inte, men det är ju vi som har lagt in det.
Ja,
det är inte Gud som säger inte så här, du ska vara konfirmation fanns inte för det första.
Nej.
Och
Jesus säger inte heller att ni som är döpta ska fira nattvard tillsammans.
Nej, utan det är något vi har...
Det är våra regler.
Precis. Och där kan jag... gilla ditt förhållningssätt, för du frågar ju aldrig församlingen, det som inte döpt sitt kvar.
Nej, för det finns ju präst som gör det.
Ja, säger absolut.
Att ni som är döpta är
välkomna. Och det kan jag tycka är... Ja, jag är på din linje.
Mm.
Men däremot så gör det ju tydligt när vi är på konfaläger. Sen gör ju vi så att vi, de som konfirmander som inte är döpta, och helst döper ju du dem innan så det är färdigt.
Ja, just det.
Men de som inte säger, men vi vill göra gemenskapen på läget, fine. Då lägger vi det tidigt så att vi brukar ha så här att det har varit en mässa innan.
Ja.
Och där kan jag tycka att det finns en pedagogisk och symbol också. Att där berättar du så här, den som inte är döpt just medverkar inte. För att då blir det också något speciellt sen. För sen kommer dopet, pang. Och sen har vi en mässa på det. Nu är alla välkomna.
Nu är alla välkomna. Nu får vi komma fram så. Med vem som vill.
Men det är bra att, jag tycker där är det rätt. Där hör det hemma. Men jag skulle bli lite mer obekväm om du sa det i gudstjänsten innan hem. För
då blir det någon form av kontroll. Så. Det skulle jag aldrig göra.
För här kan du här blir det en pedagogik och en del av levandegörande undervisningen kring det.
Så att det nu får ni vara med. De som jag säger också, ni får gärna komma fram, men ni får inte ta emot nattvarden.
Nej. Ni kan lägga handen på axeln så får ni välsignelse. Ja, så alla är ju alltid välkomna fram.
Men man får inte ta emot bröd.
Jag gillar din modell, jag tycker den är bra. Ska vi ta någon
vi kan
fråga?
En fråga.
Ja.
Jag tar första frågan. Vi kanske kan återkomma till det här vid till senare tillfälle, eventuellt. Om det blir en stor efterfrågan.
Ja, då kör vi biskopsbrev nattvarden del 2.
Ja. Mm. Vad betyder det att nattvarden ska firas i församlingens gemenskap?
Mm.
Och så har man förklarat nattvardens firandet primära sammanhang är församlingens. Det är i församlingens gemenskap som nattvard ska firas. Nattvarden ska vara tillgänglig, det ska firas offentligt, synligt och med en inbjudan till alla döpta. Om församlingsmedarbetare eller andra grupper firar mässa ska gudstjänsten genom information, utformning och placering i tid och rum i största möjliga utsträckning göras tillgänglig för alla. Nattvarden tillhör kyrkan och församlingen och leds alltid av en präst. Och det där att det är prästen som leder, det är ju en, det har vi ju med vår vigning att vi tar till oss, eller vi får förvalta sakramenten kallas det ju.
Ja.
Och det är att prästen ska åtminstone vara närvarande vid nattvardsfirandet så att säga. Sen just kan man ju välja i exempelvis konfirmandsammanhang att två ledare delar det, ut. Absolut. Men då är prästen där och har läst instiftelseorden.
Ja,
men här är ju ett sätt att säga att ni ska inte fira nattvard i hemlighet. Man ska inte få en liten grupp som firar nattvard och inte bjuder in folk utifrån.
Nej.
Det här är ju det som, som man säger med det här stycket. Att ta, ja, nattvarden ska vara offentlig.
Mm.
Och det här har ju också, det diskuteras ju också när man är på konfirmandläger till exempel.
Mm.
Är det okej att vi firar nattvard med bara konfirmanderna? Eller måste vi bjuda in hela omgivningen också? Mm. Så det här, det är en...
Och, det här kan och hur man, tänker man då, vad heter det där? Hemkommunion?
Ja, eller sjukkommunion ja. Heter det väl oftast ja. Nu. För det är då man går hem och gör det. Och det är ju en...
Så ja, kanske det heter jag, men det blir ett hem. Det, så jag
ja,
lär in ett
ja,
ord som...
Precis, ja. Mm. Det är ju så. Man firar nattvard med en person ja. I dens hem.
Mm.
Så är det ju framförallt tänkt så. Och jag tänker när det gäller just sjukkommunion så tänker jag att det blir annorlunda. För att den personen... Vi vill att den ska få ta del av nattvarden, men vi kan inte släppa ner den till kyrkan om den är dödssjuk och ligger i sin säng. Så att säga. Så är
så det. Där blir bara en förlängning från altarbordet och kyrkan.
Så skulle man kunna tänka.
Ja. Så. Sen kommer lite frågor, och de har vi liksom, när ska vi fira? Hur ofta ska vi fira? Vad ska kyrkan natt lära om de som inte är döpta? Så det kommer, och mycket goda svar, men jag tror inte att... Vi har lite annat vi behöver stå i idag, så jag tror inte vi hinner ta någon
mer. Nej, jag tror vi hoppar det, och så får vi se om vi kanske återkommer till det här. För som sagt, det är intressanta frågor och intressanta texter i den här boken.
Vi gör nog en nattvard del 2, tror jag.
Ja.
Men nu blir det en liten snabb andakt då.
En snabb andakt.
Innan vi ska vidare till världen.
Extra fortsättning. Ja, nu kommer man att sända sig recept och agesiva. Och då är det nåd och tjänst som är den rubriken. Och då kommer jag läsa. Nej, riktigt så ska det inte vara. Jag läser ur Matteus evangelium. Ja. Petrus sa: vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade: sannerligen vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Det här är ju inte heller, det här är ju Matteus. Och det, man skulle ju nästan tänka att det var Johannes, men det är det inte. Om jag bara slår ner på en sak, så är det att var och en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder och allt. För det är ju verkligen, i det här, i Jesus sammanhang och lärjungarna, så är det ju verkligen, de har ju verkligen rent fysiskt gjort det.
Lämnat, ja.
De har lämnat sina hus, sina hem och sina bröder och sina åkrar och allt vad det är.
Ja.
Och följer Jesus. Så är det kanske inte så många som gör, som blir kristna nu, att man lämnar allt. Man kanske lämnar ett liv, ett annat liv bakom sig för att få ett nytt liv på olika sätt. Man kanske säger att jag brukar prata med konfirmanden om att man kanske inte kan göra allt exakt på samma sätt. När man börjar tänka på ett annat sätt, tänka att Jesus är med, jag tror att jag vill följa Jesus, Gud tänker så här, Gud gör så här. Så kanske man måste lämna en del av det gamla bakom sig för att kunna göra det. Men det är fortfarande så att vi behöver inte överge hela våra liv. Vi behöver inte överge vår familj. Eller vi behöver inte göra det. Sen finns det väl kanske i vissa sammanhang där man faktiskt behöver det. Om du blir kristen, då är du inte välkommen i den här familjen längre. Eller så kan det väl vara. Och så var det väl kanske ännu tydligare. Men hos Jesus är det ju, på Jesus tid är det tydligt. De har lämnat allt. Och då säger Jesus att ni ska få allt igen. Och det här känns mer som en framtidsspaning, liksom. Så här kommer det att bli. Och jag har alltid lite svårt för det här när man talar om hur det ska bli i framtiden. För jag tänker att ingen vet riktigt.
Nej.
Jag osäker på om Gud vet vad som kommer att hända i framtiden. Men det kanske, så kanske det är. Men det vet inte jag. Och Jesus var ändå människa, så jag är lite så osäker på om Jesus visste exakt vad som skulle hända i framtiden. Så, och vi som människor vet definitivt inte vad som kommer att hända i framtiden. Men det här säger Jesus, ni som har lidit för min skull ska få det bättre framöver. Liksom. Så, och det är väl något som man kan... Som de här speciellt kanske behövde höra. För att de har lämnat allt och ni har gjort det. Det var bra att ni gjorde det, ja. För att ni kommer få igen det, så att säga.
Hur bra kan du din Lejonkungen? För det jag söker ett citat där från Pumba.
Lämna det bakomflutna före dig!
Just det, jag visste att, att han skulle kunna det. men ja... Jag tänker idag att vi behöver, att det är en inre resa. Vi behöver lämna saker, alltså beteenden,
precis,
och
precis, sånt. Ett tidigare liv.
Ja. Mer än att lämna hus och hem.
Ja, precis.
Fast det gör det ju också svårare. För att det är väldigt tydligt så här. Nu lämnar jag, alltså fysiskt, materiellt och går så. Ja. Idag skulle det... svårt, ja. I vårt samhälle så här, vad ska du göra då Kjell, om du så här, vad ska du vandra planlöst i kallt, ja, nej men jag vet inte, men det gör det ju svårare med den här inresan, allt materiellt och icke-gudomligt ska du ska fortsätta i samma kontext,
precis som, ja. Om man vill sluta äta godis, ja. Om man har godis hemma,
ja. Ja.
Eller som de säger som slutar röka och har, ja. Fortfarande cigaretter, har man, ja. Cigaretter så måste jag göra mig av med dem, för annars kan jag inte sluta röka. Om jag kan ju göra som när jag slutar godis, jag hade en dam när jag gick i hemtjänsten som alltid tog, hon köpte en Aladdin-ask, han ställde den allra högst upp i skafferiet, så då måste hon kliva upp på pallen för att ta ner den,
det var lite
svårare typ. Så här, att få komma åt den, och det är ju så, men som du säger, har man allting här, men vi lever samma liv, men vi ska ändå förändra våra liv.
Ja.
Det är lättare om vi flyttar till ett annat hus och får nya vänner. Alltså, så.
Kanske. Så det har vi inte gjort. Men,
nej, verkligen inte. Men det kommer aldrig göra det heller. Så. Men det känns som att då är det tydligt på något vis att jag lämnar det gamla och kommer till något nytt.
Vad ska du sjunga?
Jag ska sjunga psalm 180 som heter Var dag är en sällsam gåva.
Jajaja.
Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet. Var dag är en nåde given, från himlen besinnad. Var morgon är nåd och ansvar, med löften och nya krav. Var afton står klara stjärnor, och fråga dig vad du gav. Var afton står fjärran stjärnor i glans över dag som flyr. Var morgon dig Herren kallar och väcker din vilja på nytt.
Härligt.
Det är en fin liten psalm, tycker jag.
Tack för denna vecka.
Ja, tack så mycket.
Tack för detta avsnitt.
Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni gör detta så, jag brukar säga, så mycket enklare för oss.
Ja, så kanske du brukar säga.
Ungefär så.
Hörrni, kära lyssnare, läs gärna biskops brevet och nattvard. Mycket
kommentera gärna.
Och tack ni som hörde av er med så bra inlägg i början.
Precis, ja, och det var ju väldigt bra.
Hörrni, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Kigling!